Vi är mitt uppe i en flytt hemma, vilket innebär i vanliga fall att man behöver rensa, men extra mycket så just för oss eftersom vi ska flytta 20 kvadratmeter mindre. Så just nu lever jag i ett berg av prylar och behöver göra mig av med dem. Jag satt senast igår natt och fingrade på en affisch från när jag föreläste hos en alldeles underbar kvinnojour i Ljusdal. En mockakjol som min mamma bar när hon var ung och som jag inte har kunnat på mig på ungefär 25 år. En IT-docka som Martin Kellerman har klottrat Rocky på och en ihålig peng från Legoland när jag var där 1984. Inga av de här sakerna hade jag hjärta att göra mig av med för att de var för mig så knutna till liksom en svunnen tid och minnen som jag ville ha med mig. Men varför behöver jag de här grejerna och varför behöver jag de här minnena? Välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om nostalgi. Det där som gör att vi hakar upp oss på kanske prylar eller rent av personer. För att vi på olika sätt vill ta oss tillbaka till en svunnen tid.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdande.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka.
Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Björn, vad handlar egentligen nostalgi om?
Ja, om du kikar i en ordbok så är det ju då en bitterljuv längtan efter det förgångna. Men vi ska som vanligt gå på djupet och komplicera lite.
Mm. För det finns alltså sätt på vilka nostalgi gör oss till dumma människor. Utöver att jag då har väldigt många lådor hemma med bråte jag inte egentligen behöver.
Jo, precis. Nej, men både och. Alltså nostalgi ska, som ni kära lyssnare kommer att få höra, det kan vara både bra och dåligt. Det finns olika typer av nostalgi och vi ska prata om det. Hur var det för dig när du satt med dina flyttprylar? Var det en god känsla?
Nej, väldigt smärtsamt, men det är också som att nostalgin växer. Mockarkjolen, den hade inte varit jättebesvärligt att göra sig av med för 20 år sedan. Men nu har den klarat sig igenom 20 år av rensningar. Så att nu när jag plötsligt skulle göra så blev det liksom som ett mindre mord på kjol. Det är som att nostalgi likt årgångsvin liksom blir tyngre och tyngre. Men jag var i alla fall brutal. Så nu har jag bara hittills, nu vi flyttar om 3 veckor, men jag har hittills gjort mig av med, när jag liksom förutsatt mig att så här, rensa en byrå, så har minst hälften av alla grejer rykt.
Är du nostalgisk?
Vad menar du med nostalgisk?
Har du nära till nostalgiska känslor?
Ja, men det är väldigt mycket en dagsformsfråga. Så att en dag kan minsta lilla väcka starka känslor hos mig. Andra dagar så är jag mer så här, saker.
Ja.
Och slänger. Mm. Så det är inte en stabil sida hos mig.
Jag har faktiskt i de senaste 2 flyttarna som jag har gjort fått hjälp av vädergudarna kan man säga. Med översvämning båda gångerna i förrådet strax innan flytt. Är inte det sjukt?
Nej, men gud vad bra det hade varit.
Det har liksom sammanfallit i tid med mina flyttar. Så att, då har man fått slänga jättemycket ritböcker från klass 2C och sådär.
Ja, inte dina egna kanske utan barnens. Eller dina, har du sparat dina egna?
Jag har sparat mina egna.
Så grov inte jag.
Nej, okay.
Säga med en affisch med mitt eget plyte från Ljusdal. Vackert ihoprullat.
Ska vi gå lite på nostalgins historia?
Ja.
Termen kom till då som ett medicinskt begrepp 1688.
Du har drabbats av nostalgi. Här är lite piller mot det.
Precis. Och då var det en schweizisk läkare, Johannes Hofer, som satt på kammaren och fnulade fram det här begreppet.
Mm.
Liksom själva ordstammen, säger man så.
Ja, det tycker jag.
Ja, är 2 grekiska ord. Nostos, komma hem. Och algos, lidande. Alltså hemlängtan, typ så. Och varför tror du att han satt på sin kammare och funderade på det här? Varför tror du att det kom till just då? Svårt för dig att svara.
Ja, ibland i dina frågor. Jag vet inte.
Nej, men det finns faktiskt en logisk förklaring. Fast man måste nog vara otroligt påläst på så här kontinental europeisk renässanshistoria för att kunna
svara. Okej, vänta. Allow me to guess. Mm. Han var som schweizare förvisad till ett annat land och ville hem.
Nej. Nej, men det var ingen, det var en bra försök. Jo, så här. Han var läkare då. Han lanserade det här som en slags psykiatrisk diagnos för att det behövdes, tyckte han. Det var nämligen så att schweizarna hade massa legosoldater ute på andra håll i Europa.
Mm.
Lågländerna i Frankrike och Tyskland och sådär.
Mm.
Och de mådde piss.
Ja.
Faktiskt. Där.
Mm.
Alltså det var väldigt mycket så här depressionssymptom och så. Mm. Och det har ofta ihopkopplat med en hemlängtan, en längtan hem till bergiga Schweiz då.
Och även bort från krig.
Säkert, säkert.
Bortlängtan.
Men det var någon grej just i det här schweiziska sammanhanget då. Att det kallades till exempel schweizarsjukan och sådär också. Hemlängtan, schweizarsjukan, alltså depressiv hemlängtan. Och då var den här Johannes Hofer så här att, ja okej, nu ska vi angripa det här med liksom ett medicinskt synsätt.
Mm.
Så att han lanserar det här begreppet då, att nostalgi, de här personerna lider av den psykiatriska åkomman nostalgi. Vi måste råda bot på det här problemet så att folk kan vara legosoldater i Frankrike och Italien utan att ha kass. Så att det var så han tänkte, och han skrev någon slags avhandling om det här.
Mm.
Och sen så var det så att man fortsatte att tänka på nostalgi som ett, alltså sjukdomstillstånd, mer eller mindre, genom århundradena. Sen så på 1900-talet i psykoanalysen då, så Freuds skolbildning där, då såg man det som en variant av depression. Någon slags hopplös längtan efter en förening med mamman då, eller så. Fortfarande något sjukligt. Men innan den här Johannes Hofer hade patologiserat nostalgi och sagt att det här är en sjukdom. Innan det så, alltså ordet fanns ju inte, men den här så att säga känslan fanns ju ändå där. Och sågs i regel som något positivt då. Till exempel i Iliaden och Odysseen, va? Alltså Odysseus resor, den här greken som var ute på äventyr. Och där skildrades hans hemlängtan som något positivt, som någonting som gav motivation och sådär. Du vet, längta hem till familjen sådär, och hemlandet och orka lite till. Men han ägnade sig mycket åt nostalgi, fast han inte fanns ett ord för det då. Så att säga. Vi har i Bibeln, vad säger man? The Israelites.
Judarna.
Man säger inte israeliterna. Israelerna kanske.
Jag vet inte ens om den här underbara reggae-låten jag började nynna på nu handlar om dem. Men jag vet att de vandrade på ett bra jävla tag för att få komma hem.
Exakt. Det var den här judiska exilen då. Och även där så var så att säga hemlängtan var något liksom ädelt och någonting fint. Sådär. Så att den här patologiseringen då kom 1688 med Johannes Hofer och höll i sig sen in i vår tid. Fram till 1954. Då var det en nytänkare som hette A.R. Martin, som visserligen då också var psykoanalytiker, men som hade en helt ny take på det här. Han skrev något sånt här paper då och testade tanken att det kanske inte var något sjukligt, utan som han beskrev det, en adaptiv respons på stress och förändring. Alltså något helt naturligt och kanske till och med bra. Hänger du med?
Ja, precis. Men här slängde han ju in att det utlöses av... Ja, det var intressant.
Ja.
Ja.
Precis, och han vidgar också synen på begreppet då, att det behövde inte bara handla om hemmet utan mer allmänt om det förflutna. Alltså, fy fan vad gött det var på Lollipopfestivalen, minns du?
Ja.
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 Alltså det behöver inte vara knutet till en fysisk plats där man har växt upp eller så.
Nej.
Utan det kunde vara hela ens förflutna så. Och det här är också den dominerande synen idag, faktiskt. Att i huvudsak så är det någonting bra. Alltså i forskningen är det här en dominerande syn. Men det är ju inte det, skulle jag säga, i så att säga samhällsdebatt eller samhällsdiskursen.
Nej.
Alltså till exempel jag har en ganska... Alltså om du säger att någon är nostalgiker.
Ja.
Vad tänker du då?
Då är man en sentimental, bakåtblickande, det var bättre förr-typ.
Ja, precis. Det uttrycket, det var bättre förr-typ, är någonting som jag brukar använda faktiskt nedsättande ibland.
Ja.
Det känns tråkigt att höra mig själv säga det om mig själv, eftersom jag vill vara en icke-dömmande människa. Men det förekommer att så här bakåtsträvare, det var bättre förr typ.
Verkligen.
Nostalgiker. Så att för mig i alla fall, och typ i de kretsar jag rör mig i, så tycker jag att det oftast så att säga ramas in som någonting lite negativt.
Ja visst, och jag har en lillebror och en styvmor som är åtminstone i praktiken väldigt mycket mindre nostalgiska. Alltså, de är sådana, så vi har ju ett landställe tillsammans här i Dalarna som jag brukar prata om. Om någon av dem har varit där så är det rensas ideligen. Så sådana här liksom, pappas lilla gamla recept på kalvsylta som ingen någonsin äter. Det vill jag ha uppsatt på väggen, men det kan de liksom säga. Vad ska det här vara bra för? Tjuff, hej då.
Och mitt hjärta, de här handskrivna recepten.
Ja, men då...
Nej, men de ska... Nu fick jag total hjärtsnörp. Alltså,
kalvsylta receptet sitter
minst
på...
Minst från min egen familj. Så här, med snirklig skrivstil. Pärmar fulla med recept.
Pappa, det här var så att som pappa hade skickat till alla som hade varit gäster på en middag där någon uppenbarligen hade frågat om receptet. Då han liksom på maskin, det var innan man kopierade, på maskin skrivit ut det här till alla som var där, och så puss och kram från Janne TH. Det här receptet på kalvsylt, så ja, det är så gulligt. Så det har jag nu stått på min spegel uppe i Dalarna. Men i alla fall, jag beundrar ju dem för det här. För att de liksom rationellt liksom så här, behöver den här? Nej. Varför ska vi då ha kvar den? Alltså det är liksom, och det tycker jag, det känns ju mycket mer modernt än att hålla på och spara på papperslappar till höger och vänster och även annat som upptar yta och kanske även känslomässig, ja, sådär. Så med det sagt vill jag bara säga att när man, jag känner mig muppig som är en nostalgiker som vill spara saker när jag är i närheten av personer som bara, äsch, den här ryker, den använder vi inte, vi behöver den inte, vad ska vi med den här till?
Ja. Då känner du dig som nostalgiken och då känner du också att det är något lite negativt kopplat till det.
Ja, ja. Exakt.
Att, man är, att det, är få, det är en fånig position.
Ja,
så att säga.
Exakt. Det är sentimentalt och det är blödigt.
Och jag tror att det kanske är så vi som samhälle ramar in nostalgi just nu. Men det var därför det var så intressant att läsa forskningen. För den är, i huvudsak är den verkligen så här, det här är någonting bra. Med vissa undantag.
Ja.
Som jag återkommer till.
Gud vad spännande.
Men i huvudsak är det någonting bra då. Och när man läser på om det här med nostalgi och psykologisk forskning så är det ett forskningsfält som är dominerat egentligen av, i USA på andra sidan Atlanten, en som heter Christine Batcho och hennes forskargäng på Le Moyne College i USA. Och i Europa så finns det ett helt forskarteam i Southampton som typ bara ägnar sig åt det här med nostalgi. Och det som var så intressant då när man läste de här två forskargruppernas studier, det är att man kan se att de kommer fram till ungefär samma grejer. Så att det finns nu en sån här konsensus då, kan man säga, om det jag ska prata om idag. Och nu ska jag ställa några frågor till dig som man använder när man ska mäta hur nostalgiska personer är. Och då ska du svara från 1 till 9, där 1 betyder inte alls, 9 betyder jättemycket.
Okej, kör.
Hur mycket saknar du din barndom, tiden då du inte behövde oroa dig?
4.
Nästa, Enskede gård.
Hur mycket saknar du Enskede?
3.
Hur mycket saknar du tiden med nya skivsläpp från Pearl Jam?
Åh herregud, 9.
Hur mycket saknar du det dagliga hänget med polarna innan familjebildandet tog över?
9.
Och det är så här man gör. Det här kallas Nostalgia Inventory och är så här standardiserat test som man använder för att mäta nostalginivå. Nu kunde jag vara ganska specifik här för att jag vet att du har växt upp i Enskede. Jag vet att du var, kanske är galen i Pearl Jam och lite sådana saker.
Vet du att deras superduper album 10, som jag ändå tycker är så här, det var inte svinlänge sedan det släpptes. Vet du hur länge sedan det var?
Berätta.
30 år sedan. 30 år sedan, Björn.
Oj, oj, oj. Nu kom dödsångesten.
Ja.
Men det är den här typen av test man mäter nostalgi med då. Och i många av de här studierna som jag nu kommer att referera så är det så man har kollat hur nostalgiska folk är då.
Mm.
Och jag har själv alltid tänkt på mig själv som väldigt liksom onostalgisk. Alltså lite sådär kallt rationell, sådär som du beskrev att vissa av dina familjemedlemmar är. Men sen när jag satt och bara tänkte efter och liksom kikade på de här frågorna i det här testet så kom jag på att jag kan nog vara en sucker för det här ibland ändå. Jag hade någon sån härlig grillmiddag i våras, i somras med ett gäng barndomskompisar. Vi har inte setts på flera år. Och så var det som att vi genom en tyst överenskommelse bara, hörni, vi kör fullt blås på nostalgin.
Nej.
Så drack vi lite rödvin och vi körde pizza i någon sån här pizzan. Och sen så fick vi välja varsin låt på Spotify. Du vet, sån här nostalgitrippa. Och så gick telefonen runt. Och så höll vi på i 5 timmar kanske. Det var den mysigaste kvällen.
Åh, herregud vad mysigt.
Alltså man gick därifrån med en så otroligt varm känsla. Och det satt i ett par dagar.
Ja, men det fattar jag.
Och det här är då så kallad personlig nostalgi. Vi ska skilja mellan lite olika typer av nostalgi. Personlig nostalgi, det är nostalgi som har att göra med ens egen personliga historia. Sånt man själv har varit med om. Sen har vi historisk nostalgi, som är nostalgi över svunna epoker.
Finaste Karl den 12:e.
Finaste Karl den 12:e, eller gud vad mys. Tänk om man hade levt i 1800-talets Paris och kunde gå på litterära salonger. Så här. Det hade väl varit ett liv värt att leva. Så, så att längta efter en svunnen era. Och sen så ska vi så småningom här prata om någonting som kallas anticipatorisk
förväntande
nostalgi. Uh-huh. Precis. Som är nostalgi för sånt som man befinner sig i typ nu. Uh-huh. Alltså att man tar ut nostalgi i förskott. Men vi börjar i den här liksom personliga nostalgin. Alltså som när jag och mina kompisar satt och tänkte tillbaka på upplevelser vi hade haft tillsammans och lyssnat på speciell musik och så här. Vad tror du att funktionen i det kan vara?
När du och dina vänner gör det, då tänker jag att det är gemenskapsfrämjande på något vis. Att det liksom är så här vi-gruppen. Mm. Att man förstärker viet.
Ja.
Och kanske då när det är ens egen personlighet så kanske att man förstärker jaget.
Ja, det kan man väl säga.
Att liksom, åh, här är jag som kände så starkt för den här låten då och så även nu.
Mm. Att försöka jaget, så kan man väl sammanfatta det. Men vi kan gå in lite mer på hur forskarna nu tänker sig att den liksom funktionen av nostalgi är. Och som vi har pratat om i flera poddavsnitt så är vi människor riskaverta, eller hur? Du minns vad det betyder, Lina?
Att man inte vill ta risker, så man tar hellre orisker.
Man tar hellre orisker. Mm. Och det innebär ju att vi då som art hellre liksom behåller det vi har än att utsätta oss för någonting nytt. Men sen är det ju så att världen är ju så beskaffad att förändring är ju så att säga default.
Just det. Ingenting är ju som det alltid har varit.
Nej, det finns en sån här uttryck att den enda konstanten är förändring. Det enda man kan vara riktigt säker på är att saker och ting kommer att bli annorlunda än vad de är nu. Svindlande tanke, i all
enkelhet. Verkligen. Ja.
Så att redan där har vi en liten clash, eller hur?
Mm.
Vi är lite så här avvaktande för förändring, men lever i en värld där allting bara förändras hela tiden.
Just det, just det.
Sen så vet vi från stressforskning då, tog upp det i vårt stressavsnitt till exempel, att stora förändringar, oavsett om de är positiva eller negativa, är stressfaktorer. Borde du veta? Du är ju mitt i någon sån här liksom,
jättekul att flytta, underbart med ny bebis. Föräldraledig var skönt, men where does that leave me? En enorm känsla av stress.
Det där är ju svinbra exempel, för att det där är just sådana saker som är liksom positiva. Mm. Underbart, ny gullig bebis, underbart, ny härlig lägenhet. Mm. Men det är ju svinstressigt.
Mm.
Så att det tycker jag illustrerar det här på ett bra sätt då. Och i det här kaoset som är våra liv i världen, så längtar vi efter stabilitet.
Mm.
Det konsekventa, att saker ska hänga ihop, kontroll, förutsägbarhet, sammanhang. Jag tänker på vårt avsnitt om storytelling där, en röd tråd, sådana saker.
Just det.
Och allt det här hjälper nostalgin oss med.
Ja.
Sammanhang, du vet, familj, vänner, tillhörighet. Det här är jag, den här människan är jag. Alltså den typen av grejer. Liksom du var inne på, stärka upp jaget sådär, mitt i den här liksom föränderliga, kaosiga omvärlden. Blev det flummigt?
Nej, inte alls. Vi var uppe i tidigare nämnda Dalarna, jag och mina syskon, bara för någon helg sen. Och vi åt kräftor, vilket vi gör årligen, just en sån helg. Och så pratade vi, som vi också gör årligen, om första gången vi åt kräftor där, vilket är kanske 15 år sedan, när liksom den här traditionen drog igång. Jag menar, att sitta där och så bara, det är 365 dagar sedan vi satt här och bara, minns du första gången, Sofia, och du och jag och Jeppo? Alltså, så bara, vad tjatigt. Så bara, men det fyller ju uppenbarligen någon funktion att vi ska sitta här med det här kräftfatet, med de här hattarna, och prata om när allt det här började. Det blir liksom en ritual i ett väldigt oritualiserad tid.
Och om du liksom så här, bara försök gå in i den känslan när ni sitter där och har precis det samtalet. Mm. Hur känns det?
Stärkande, rörande, alltså jag blir rörd. Jag känner mig också full av typ kärlek. Det som tradition för med sig. En så här, en del av någonting större. Att det känns stort liksom. Det är egentligen bara en fredagkväll när vi äter kräftor. Men tack vare det här samtalet så blir det vår ritual, det vi alltid har gjort. Och här sitter vi som vi alltid suttit.
Ja.
Och det är lite rörande.
Ja, men det fångar du jättemycket av det som man tänker sig är liksom funktionen i det här då. Kommer återkomma lite till det, lite andra saker man tänker sig att det ska göra för oss och sådär. Men om det är på det sättet då, att vi behöver det för att få liksom kontroll, förutsägbarhet, stabilitet, så borde vi ju vara mest benägna att falla in i nostalgiskt tänkande när vi lever med stora förändringar. Och när i livet är det då?
I tonåren, när vi får barn, när vi har det som hetsigast kanske. Kanske de här åren när lyckokurvan är i botten, nämligen det jag är mitt i nu, när man är, vad var det, 40-50 år och det är barn och det är jobb och allt sånt där.
Just det. Ja, du har typ bara delvis rätt där.
Okay.
Först har man en nostalgitopp när man går in i vuxenlivet. tidigt vuxenliv. Alltså övergång från tonår till vuxenliv. Mm.
Nostalgitopp som är att det är då man är nostalgisk eller det är det man tänker tillbaka på när man blir nostalgisk.
Nej,
i framtiden?
Att det är då man är nostalgisk.
Ah.
Och det kan man ju på ett sätt känna igen, eller hur? Alltså du vet så här, man liksom bondar med kompisar över roliga upplevelser på högstadiet. Alltså jag tycker kände igen det där på något sätt. Så jag blev inte så förvånad i alla fall.
Jag tror faktiskt att det var då jag började spara på alla de här jävla grejerna som jag först nu har the guts att göra mig av med.
Mm.
Alltså mockarkjolen.
Mm.
Att jag då bara, åh, min mamma bar en kjol som nu även jag kan ha. Den här ska sparas. Då var jag ju så gammal. Alltså 17, 16.
Den har åkt nu, den här kjolen, eller?
Ja, den har faktiskt åkt. Sorry mamma. Men vad ska man min mockarkjol till? Eller så här, behöver jag verkligen en mockarkjol så kan jag gå till första bästa second hand affär och införskaffa en.
Du kanske kan köpa tillbaka samma.
Ja, detta har hänt.
Och sen så liksom faller den där nostalgin igen då. För att liksom pika en andra gång i livet när man går i pension ungefär.
Mm.
Den stora förändringen. Annars kanske en populär uppfattning är att man blir mer och mer nostalgisk ju äldre man blir. Mm. Att det är sån liksom linjär utveckling. Att ju äldre man blir, desto mer nostalgisk.
En 30-åring mer nostalgisk än en 20-åring.
Ja,
40-åring mer.
Men så är det inte. Nej. Utan det är liksom peak 1 när man går in i vuxenlivet. Peak 2 på ålderns höst eller när man pensionerar sig. Sådär. Och intressant här var då att se att både den här engelska och den amerikanska forskargruppen har kommit fram till det här oberoende av varandra.
Men de som jag där hävdar, alltså de som är i min situation, de är inte speciellt nostalgiska. Vi har inte tid helt enkelt.
Nej, exakt. Nej.
Fullt upp och få livspuzzle att gå ihop.
Jag tänker det. Men alltså jag tänker samtidigt är du ju liksom, du är mitt i stora förändringar och sådär. Så vem vet, kanske är det så att om du får lite tid över att du då kommer att bara trilla ner i nostalgins hål. Till det.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej,
utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusa till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Sen finns det andra saker också, som när man flyttar till ett nytt land. Alltså som flykting eller expat eller liksom åker och jobbar eller whatever. Alltså när man kommer till en ny kultur sådär, så tenderar man att vara nostalgisk över livet i gamla landet.
Blir du sån nu när du tänker tillbaka på USA där du bodde för något år sedan?
Det kan jag absolut bli, och när jag var där så var jag nostalgisk över livet hemma. Sådär. Mm. Så att den grejen tycker jag känns ytterst intuitiv. Och sen så har vi också yttre faktorer. Till exempel snabb teknologisk utveckling.
Då blev vi nostalgiska och minns vår underbara gamla fizz-signal på vår Nokia 3310.
Ja, men lite så. Alltså, då tror jag att man kan lätt hamna i också sån här historisk nostalgi. Då. Mm.
Då tänker Karl XII plötsligt.
Ja, alltså både Karl XII och min mobilfria barndom och vad det nu kan vara sådär. Med stora liksom förändringar i samhället. Och det är också i linje då med den här teorin om att det är ett sätt för oss att hantera förändring egentligen.
Just det.
Och när tänker du säga att man börjar vara nostalgisk då?
Det. Min 4-åring, han har nu börjat vara nostalgisk över sina egna bebisår. Alltså kan liksom titta på bilder på vad, då var jag, det var så mysigt. Alltså sådär. Mm. Så det är nog ganska tidigt.
De ansvarsfria bebisåren.
Exakt. Ja. Vad gulliga var när jag gjorde det där. Det var mysigt, mamma. Och så.
Ja, du ser, det började redan väldigt tidigt. Mm. Och där Southampton-gänget hade gjort någon studie på 7-åringar som visade sig fullt kapabla att tänka nostalgiskt. Och då var det sådana saker som födelsedagar, semesterresor, man tänkte tillbaka. Och det där känner jag från mina egna unga. Det är väldigt gulligt och mysigt när barn gör det, tycker jag.
Ja.
Så att tänka tillbaka på. Då känner man som förälder att man har hjälpt dem att skapa fina minnen, typ.
Ja.
Ja, så att det känns bra på det sättet. Nästan alla är nostalgiska minst en gång i veckan, har en liten nostalgistund. Sådär. Men runt hälften av befolkningen är mycket mer benägna att vara nostalgiska och faller in i sånt tänkande 3-4 gånger i veckan, enligt forskningen då. Och kikar man globalt hur det ser ut i olika länder, så är det samma teman. Det är familj, vänner, bröllop, fester, naturupplevelser, sådana saker som man sitter och myser bitterljuvt över.
Det är bara en liten lustig idé jag har. Det vet du väl?
Det här Southampton-gänget tog in självrapporterad data om nostalgiskt tänkande. Alltså folk fick skriv ner när du är nostalgisk, vad du tänker på och vad som liksom utlöser de tankarna, om du kan få fatt på det. Och då visade det sig att folk verkade ta till nostalgi som ett motmedel när de kände sig ledsna eller ensamma.
Mm, och då undrar jag, nostalgin, var det för att så här, muntra upp eller förvärra? För att när jag tänker på den här en gång i veckan eller 3-4 gånger i veckan som vi tydligen blir nostalgiska, om man tittar på en gammal bild och bara, åh, den där tältningen, den kan jag ju tänka på som, gud vad mysigt det var, men jag kan också tänka på den, åh, jag önskar att jag vore där istället, eller då var det minsann bra. Alltså, det finns ju olika.
Exakt, det är det som är det bitterljuva.
Ja.
Att så här, gud vad härligt. Gud vad mysigt vi hade det.
Mm.
Men vi har det ju inte så mysigt nu.
Varför är jag inte i tältet nu? Ja, men precis.
Eller varför är jag inte i tältet nu? Exakt, så det här är en sån grej som de har funderat på då, mycket de här forskarna. Att vi har ju den här bittra komponenten, vi har den ljuva komponenten. Vilken liksom dominerar?
Ja, exakt. Och om man då tänker på de här som tenderar att bli nostalgiska när de är ledsna, kanske då vi alla, muntrar jag upp mig själv eller förvärrar jag ledsenheten?
Ja, exakt. Man kan tänka sig att om man är nere och känner sig ledsen, att man också kanske ramar in, det vet vi att man har, liksom, man har bättre tillgång då till negativa minnen då.
Ja.
Alltså de kommer lättare till en om man är nedstämd och sådär. Så att det är en otroligt bra fråga. Så att det var precis den här saken de ville liksom forska vidare om. Så att då körde de experiment då de först framkallade sorg och känslor av ensamhet hos de här stackars undersökningsdeltagarna genom att de till exempel fick läsa om en dödlig olycka. Eller, det här tyckte jag var raffinerat i sin elakhet, de fick göra ett falska personlighetstest så att liksom oavsett hur de svarade så blev resultatet att de var exceptionellt ensamma individer.
Nej.
Taskigt va?
Jättetaskigt.
Så att då fick ju de en känsla av att de var, gud, jag är så ensam.
Ja.
Och sen fick de registrera tankar, liksom vad de tänkte efteråt och sådär. Och då visade det sig att jämfört med kontrollgrupp, de här personerna där man hade framkallat känslor av ensamhet eller sorg, de tenderade att bli mer nostalgiska. Men det visade sig också att de här nostalgiska tankarna uppfattades som trösterika.
Mm.
Och när de hade suttit och varit nostalgiska så mådde de bättre efteråt.
Ja,
så att de verkade ha en så här trösterik effekt då. Och sen finns det mycket annan forskning som visar samma sak, att man mår bättre. Även om det är bitterljuvt så är liksom nettot är positivt.
Åh, spännande!
För de flesta då.
För det tror jag inte att jag hade gissat. Jag tror att om jag hade tänkt på en vän som är lite mer nostalgisk än oss andra så hade jag tänkt att nostalgin blir nästan gnäll och ält.
Ja.
Så att personen i fråga bara fastnar i gårdagen och blir mer och mer... Ja, men just bakåtblickan istället för att njuta och tacksam över det som är idag.
Mm.
Men det är ju spännande. Mm.
Så kan det vara. Jag har en underbar kompis, God bless his soul. Fantastisk på alla sätt och vis. Men han har den här otroliga... Det kanske är jättebra för honom i och för sig. Mm. Men jag har funderat kring hans beteende som är så här. Du vet, man kan se på så här Facebook när folk anmäler sig till evenemang och sådär. Och det är bara liksom popsicle reunion. Alltså de enda konserter den här personen går på är reunions av gamla 90-talsband. Uteslutande. Och det jag tänker om det är att härligt.
Mm.
Men också som att då kanske man liksom inte riktigt trivs i samtiden på något vis.
Ja,
om man liksom alltid måste resa tillbaka till 90-talet. Om det är allt man vill göra på sin fritid. För att det är mycket konserter. Jag typ känner ingen som går på så mycket konserter. Då, alltså...
Jag fattar precis.
Fattar du vad jag tänker?
Ja, visst.
Plus att jag menar, man har ju bara ett begränsat antal timmar att gå på konsert. Och om man då alltid väljer liksom popsicle reunions.
Inte, då kommer man inte kunna upptäcka något nytt.
Då kommer man inte kunna upptäcka något nytt. Då, alltså man stelnar lite.
Just det.
Men han kanske liksom mår kanon i den stelnade.
Ja. Det är hans möjlighet att gå tillbaka till en tid när han kanske var liksom peak poppis och kände sig i synk med allt.
Ja.
Så finns den där källan kvar som han bara kan dyka ner i lite då och då. I have found a little place in the city.
I had a room. Ett par andra studier på samma tema som jag skulle vilja ta upp. Läste en intervju med en som heter Clay Routledge, forskare på North Dakota State University. Och han refererade några studier som visar att nostalgi verkar ge en känsla av mening och tillhörighet också.
Mm.
Precis som vi har varit inne på.
Just det.
De här är kul att ta upp eftersom det var en rolig studiedesign tyckte jag. I den ena varianten då så inducerade man eller skapade nostalgi genom att spela hitlåtar från det förflutna.
Mm.
Och sen så lät man de här personerna också läsa låttexter från favoritlåtar. kan man tänka sig att det ska vara ganska effektivt.
Ja, verkligen. Ja.
Och efter den här lilla övningen då, ja, så var de här personerna mer benägna än kontrollgruppen att säga att de kände sig älskade och att livet var värt att leva.
Oj.
Sådana liksom tunga grejer.
Men gud, stark tobak.
Stark tobak, ja, på, med en så enkel metod. Sådär. Ja. Och sen så testade man att bara vända på steken och att skapa existentiell ångest i försökspersonerna. Och det gjorde man genom att låta de här stackarna läsa en hittepå filosofisk artikel.
Mm.
Alltså en artikel som inte var sann. Eller, fanns inte på riktigt. Den var skapad för experimentet. Mm. Där en Oxford-filosof.
Och hittade på filosof.
Japp. Mm. Jag skrev om livets meningslöshet och saker som att en enda persons liksom bidrag till världen är noll och ingenting. Mm. Det är patetiskt och livet är därmed liksom poänglöst. Vi kan inte göra någon skillnad. Alltså det var temat i den här.
Mm.
Man blir deppig nästan bara att höra
ja.
Det. Ja. Och de här personerna blev också nedslagna av att läsa det här. Men också mer sen nostalgiska. De föll in i nostalgi sen när man såhär, följde upp. De fick registrera tankar sen och sådär.
Mm.
Och då tänker man sig att det blir ett skydd så att säga. Den nostalgin skapar en känsla av mening.
Mm.
Så att om man har läst något sånt där som får en att bara tvivla på livet.
Mm.
Poängen med mening med livet.
Ja.
Så bara söker man upp den här nostalgin som ett skydd.
Behöver vi gissa att många av våra lyssnare redan har dragit den här politiska parallellen? Alltså med nostalgiperspektivet så är det så här, föränderlig tid, buläskigt, jag vill drömma mig tillbaka till mammas livmoder eller någonting som får mig att känna mig lugn och trygg. Alltså vänder jag mig till förr i tiden, om det så är Karl XII eller tiden utan internet.
Precis, det är den här historiska nostalgin då.
Ja.
Vi kan väl säga några ord om den.
Mm.
Känner du någon sån person som är särskilt, vad ska man säga, har en särskilt stark tendens att...
Ja, jag kommer att tänka rakt av på en vän som liksom brinner för gustavianska möbler och vill ha en musköt hemma och liksom går igång på sånt gammalt. Och det är också en person som inte är jätteförtjust i förändring.
Nej, precis. Och jag kommer också på en sån person som är... Jag tror att det är mycket liksom 1800-tal där. Klär sig som en godsherre. Alltså det estetiska idealet. Och romantiserar den tiden jättemycket. Och det märks också politiskt kan man nog säga. Faktiskt. Dock en ljuvlig person. Men jag kanske inte vill att den personen ska liksom sätta policy för... Och andra.
Nej.
Kommer nog inte att hända heller.
Nej.
Som tur är. Och den historiska nostalgin har inte samma positiva effekter.
Okay.
Överhuvudtaget.
Ah. Intressant.
Mm. Ja. Så att den kan vi avfärda lite snabbt på det viset. Det gör också den här Batshow-forskaren. Att hon säger att det här är, liksom, det är något ett väsenskilt som man inte ska klumpa ihop med den här personliga nostalgin.
Ja, men vad skönt. Vad skönt. Då bra.
Mm. I den hamnar oftare folk som är liksom missnöjda med sakernas tillstånd. Där ser man det sambandet. Så
och också att i och med att det inte är självupplevda saker man är nostalgisk kring så är det en fantasi.
Det är en fantasi.
Liksom det är lika mycket som att längta efter någon annan framtid att så här, hitta på att någonting var på ett visst sätt.
Ja, och ibland kan man ju då kanske få lust att liksom luftlandsätta den här personen i 1832 och se hur länge det dröjer.
Vad sa du nu då?
Innan de vill komma tillbaka. Vill du ta liksom tidsmaskinen tillbaka nu? Nej, men du får vara kvar en vecka till. Sen får du komma hem.
Ja, fantastiskt heliga toner. Det där, det är en enkel säckpipa. Det är ganska lätt att bygga en sån här. Jag ska visa hur det här går till. Ni behöver en blockflöjt då. Det har väl de flesta av er hemma. Och så behöver ni tillbär antingen en sån där badboll. Men nu på vintern så kan de vara svåra att få tag i. Då kan ni istället välja en plastpåse något slag. Sen så behöver ni en galge. Den lyfter ni så här på det här viset. Då får ni ett plaströr som är ihåligt.
Vi var inne på det här med att musik är en ganska potent drog för att framkalla nostalgiska känslor. Och ja, det är väl det mer än något annat.
Ja, det vet jag. Jag skulle tro att nu finns det säkert någon lyssnare som har fast doftminnet är det starkaste minnet. Ja, absolut, men doft har för mig inte samma... Om jag går ner i en källare och den är lite småmöglig och fuktig så det är så starkt och intressant för att det luktar som hemma hos mormor i källaren. Men jag har inte så mycket, alltså en småmöglig källare luktar som en småmöglig källare och en köttgryta som en köttgryta, men en låt som du grät till vecka ut och vecka in för att du var olyckligt kär, eller den där låten som du liksom tog körkort till, alltså det är sånt där som är...
Ja.
Ja,
men det är inte så ofta man tar sig tid till det. Nej. Eller man liksom glömmer bort att man kan göra det på något vis. Men det var det som hände när jag satt där med mina lulekompisar och vi bara frossade i gymnasiemusik. Alltså vad starkt det blir.
Nej, men det är helt sjukt. Vi åkte bil hem från Dalarna en sen kväll, jag, min bror och min svägerska. Och så använde vi den här funktionen på Spotify som är så Spotify radio. Man spelar en låt och sen så bara Spotify, välj resten av låtarna som är algoritmen hämtar liknande låtar. Då i alla fall dök den här låten upp. Det här är alltså Running to Stand Still av U2. Den sista låten på skivan The Joshua Tree, som var en sån här skiva som jag lyssnade på för att min brorsa, 4 år äldre än jag, spelade den. Så att när jag skrev i mina vännerböcker när jag var liten, så älsklingsgrupp, Lina, 6 år, The Joshua, alltså den stämningen. Den låten, jag tyckte den var så bra när jag var liten. Alltså den var så bra. Och så dök den upp när vi satt där liksom i bil, mörkt ute, många timmar kvar att åka. Och vi allihop, vi tappade hakan för att vara så starkt, höjde volymen. Och det är liksom, det är inte en jättebra låt, men vi hade så starka känslor för den när vi var små. Jag vet inte vad jag tänkte att texten betydde, men fasen var stark den musik. Driving rain maybe, run from the darkness in the night. Singing her, she's running to stand still.
Nu ska jag berätta faktiskt om ett experiment som jag tyckte var väldigt kul med nostalgi då. Det här är 2 experiment faktiskt, ett i Holland och ett i Kina. De här holländska forskarna då använde sig av musik för att framkalla nostalgi då. Och vet du vad som hände med deltagarna då?
Nej.
Nej, svårt. Nu är det en sån här knepig fråga. Nej, men de upplevde, förutom mycket annat då, även de fick skriva ner liksom massa saker om sin upplevelse. Och bland annat då att de blev fysiskt varmare.
Nej, vad intressant.
Och när jag läste det så tänkte jag så här, vilket ord är det jag brukar beskriva för sånt här nostalgifrossande? Jo, det är värme.
Värme, här sitter vi i en grupp och... Ja, det var precis så var det i bilen när vi lyssnade på YouTube-låten. Värme.
Eller hur? Och det här forskarteamet i Kina då, de följde en grupp studenter över en månad, månadslång period, och upptäckte att nostalgiska känslor var vanligare på kalla dagar.
För att värma upp en? Förlåt, för en kontrollfråga. Blev de varmare också, eller var det bara en känsla av att vara varmare? Och pratade vi på en liksom fysiskt sätt, eller alltså biologiskt varmare, eller bara...
Nej, det var nog en upplevelse av det. Sen de gjorde en slags uppföljande experiment också där de satte folk i ett kallt inom citationstecken rum, 20 grader. Det är väl ganska normalt svensk
rumstemperatur. Ja, det är kanske 2 grader under det som rekommenderas eller något sånt.
Ja, så att inte jättekallt med svenska mått mätt. Men i den här kinesiska kontexten så var det ett kallt rum och upptäckte då att de personer som satt i den miljön var mer benägna att ägna sig åt nostalgi än personer som satt i varmare rum. Så det var roliga experiment på det här värmetemat.
Som man är frusen, sett på en gammal Mr. Music.
Precis, och i den här New York Times intervjun som jag nämnde så kommenteras det här av en Dr. Wilchert som är i det här Southampton-teamet. Och han säger att de här liksom värmestudierna säger något väldigt intressant också om så här nostalgins funktion i en evolutionspsykologisk sammanhang. Alltså savannen. Så att alltså om man kan till och med framkalla en känsla av värme, alltså ett sånt välbehag. Alltså om värme får vara en slags liksom symbol eller proxy för ett välbehag. Sådär, när man är i kyla. Det säger mycket om hur nostalgin kan vara en liksom motiverande faktor. Alltså att man kan liksom stå ut lite till när man är ute på hjortjakt eller whatever. För att man har den där liksom grottan att komma hem till. Och att det är ganska lätt att se vad nostalgin har för så här, evolutionspsykologisk roll.
Ja, god eftermiddag och naturligtvis god helg. Så har jag då än en gång fått glädjen att fira julafton med er alla härifrån kanal 1. En julafton där allt kommer att vara precis som det ska vara och brukar vara, för är det någon gång, någon dag på året där allting ska vara som det brukar, så tycker jag det ska vara just ikväll.
Det jag ser som den främsta anledningen till nostalgi, det jag har använt många gånger i mitt liv när jag har stått inför val, ska jag göra den här grejen eller inte? Att bara, det här blir kul att ha med i dagboken, alternativt då självbiografin.
Ja.
att så här, jag gör det här för att det blir kul att kolla tillbaka på sen. Ja. Alltså den här liksom framtidsnostalgi. Jag gör någonting i nuet för att det ska bli roligt att vara nostalgisk kring sen. Det vill säga, om jag visste att det jag gör idag inte kommer att bli ihågkommet, jag kommer inte kunna tänka tillbaka på det, jag kommer inte kunna njuta av det i efterhand, så skulle jag välja annorlunda idag. Och på så vis så har jag pushat mig själv att göra saker som jag tyckt har varit liksom läskiga eller jobbiga och sådär.
Svinbra. Du är inne på en av de grejerna. Det fanns en forskare som jag stötte på, grek, Dr. Selikides, verksam där i Southampton. Och han tar upp precis det som du säger. Alltså så här anticipatorisk nostalgi, det vill säga förväntansnostalgi. Mm. Så här att det här kommer jag att kunna vara nostalgisk över sen.
Ja.
Som en väldigt psykologiskt sund strategi.
Ja.
Det är liksom ett av de sätt som man kan använda nostalgi, alltså så här, som en motivationsgrej. Så här, ja, men det här kommer bli en härlig grej att se tillbaka på.
Ja.
Let's do it. Ja. Det här kommer fylla mitt liv med mening. Det här skulle platsa i biografin. Det här är någon slags, jag bara tänker på när man går och lider på någon så här fjällvandring.
Just det.
Till exempel.
Ja.
Eller jag och min kompis Paulina var och kutade någon sån här...
Ja, det där ler ramla ner, ramla ner i diken.
Något lerigt trailmaraton i Skåne. Och fan. Alltså, det var, jag minns att jag tänkte på det här är ett sånt lidande.
Mm.
Det är så eländigt.
Noll njut.
Paulina som ändå har fött två barn, jag har inte gjort det då. Mm. Men Paulina har det. Hon bara, det här är värre än att föda barn. Så hon är ute på banan. Jag har fattat hon typ att det inte är det. Men alltså, det bara för att ni ska förstå vad den upplevelse är. Och nu så här, ska vi spränga Kullamannen i år igen.
Mm.
Typ så. För att minnet är så fantastiskt.
Uh-huh.
Så att det är väl den grejen. Alltså, jag tror att när man springer sånt lopp så är det mycket sån här förväntans nostalgi man ägnar sig åt faktiskt. Men det man kan säga om den här anticipatoriska nostalgin då, det är att om man använder den rätt, kanonhack. Men den här Batcho, hon hade också gjort någon stor studie på det då, med 1100 deltagare. Och där kunde hon se att personer som hade väldigt mycket tendens till att, så att säga, sakna nutiden redan innan den är förbi.
Ja.
Man kan säga att det är en slags liksom the dark side av den här förväntans nostalgin. Det vill säga att, åh gud, vi har så kul. Tänk att det är slut snart. Folk som har den tendensen, det var förknippat med mer oro, mer nedstämdhet och förstås då mer svårighet att njuta av nuet. Eftersom man, så att säga, tar ut förlusten av det här härliga i förskott.
Mm. Eller låter liksom framtiden dominera, för det kan jag tänka, kanske en banal liknelse, men igen, de sociala medierna, att sådär, stopp, vänta, gör det där en gång till, jag ska bara ta en bild på det här fina, mysiga, underbara vi har nu för att det ska bli fint på bild. Så att det ska synas för andra och för mig själv i framtiden.
Mm.
Jag är villig att kompromissa med njutet nu för att det ska bli en fin bild i framtiden.
Mm.
Det är väl också vad som sker i den typen av nostalgi.
Man kan tänka sig att
man nuet för...
en sån person är lite mer benägen att vara på det sättet. Ja.
Och där ser du naturligtvis lösningen medveten närvaro.
Yes, det gör jag faktiskt. Och sen så ska jag säga, den här Sedikides, han hade ytterligare ett litet trick. Och det var det han kallar en icke-jämförande nostalgi. En, liksom en aktiv icke-jämförande nostalgi. Det vill säga att nu ska jag, Lina Tomskård, sitta och lyssna igenom Ten med Pearl Jam. Det kanske du kommer göra efter det här.
Ja, det kommer jag göra efter det här.
Och jag ska inte sitta och tänka att det var liksom bättre då. Utan jag ska bara liksom vara här och nu i situationen och njuta av det här liksom vackra från mitt förflutna. Alltså den typen av liksom aktiva övningar som är någon slags liksom medveten närvaro i det förflutna.
Ja, just det. Just det är en resa. Jag väljer att göra den här resan.
Ja, och liksom icke-jämförande då. Och han gör det själv, den här Sedikides, ett par gånger i veckan. Och han höll också på med någon studie där han kikade på om det hade gynnsamma effekter. Sådär. Men han mådde bra av det.
Med detta så kan vi väl sammanfatta det som att vi får sluta fnysa åt nostalgiker och kanske använda det istället som en kraftkälla. Att ge oss lite värme och skapa tillhörighet, gemenskap med andra eller med oss själva de stunder vi väljer det. Tack så mycket, säger jag, Lina Tomskård. Och jag tackar dig, Björn Hedensjö, psykolog och författare, som så fantastiskt klokt redogjort för nostalgins historia. Avsnittet är producerat av Klara Wallin och inspelat hos Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.